Gott nytt år också från min sida. Jag ska dela ett kort och kraftigt Guds ord till er. Ett sak som har legat på mitt hjärta en tid. Och har fått mogna under julen och nyårsvakor när jag låg med burana över julafton. Och några dagar framåt så får man extra mycket tid att söka Herren. När kroppen smärtar så ödmjukas man ju och så vänder man sin blick och frågar sig själv. Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren. Så vi tror på att Herren vill utmana oss idag. Och jag har ett ord från Markus 12. Rubriken är Ge inte upp. Jag vill ta ett litet speciellt ställe där Jesus har en diskussion med de skriftlärda och vi läser i Jesu namn. En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom, vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade, och det här ska du sträcka in. Om du inte har sträckat under den här saken i din bibel så då får du nog om söndagsskolan som börjar nästa söndag. Detta är det främsta. Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en, och du ska älska Herren av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sade, du har rätt mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förnuft, av hela sin kraft, och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom, du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Lite antiklimax där i texten kan man ju tycka. För mig är den här texten något av det mest tragiska i hela Bibeln. Och då vågar jag påstå att jag i alla fall har läst Bibeln 10-tal varv i alla fall. Och jag har inte funnit många ställen i Bibeln som är mer tragiska än den här sekvensen. Här har vi alltså en skriftlärd som tidigare har hört att Jesus har gett ett bra svar. Det står att han har gett ett bra svar. Har ni någon gång fått ett bra svar av er lärare när ni har frågat någonting? Man blir så varm i hjärtat när man får ett bra svar. Så denna skriftlärda går fram till Jesus och frågar honom, vad är det viktigaste för en människa här på jorden? Om du skulle bara Jesus säga en sak, säg mig, vad är det viktigaste? Och Jesus rabblar upp den här kända sekvensen och han gensvarar en skriftlärde till Jesus och säger, du har rätt. Tänk att han kunde säga det sånt till Jesus, du har rätt. Och sen så svarar Jesus det intressanta som är mitt huvudtema idag. När Jesus hade hört att mannen hade svarat klokt, sade han till honom, du är inte långt från Guds rike. Du är inte långt ifrån målet. Men sen kommer ju det här ytterst normala mänskliga på något sätt gensvaret på det. Det svaret, ska säga, det som hände efteråt, det blir att ingen vågade fråga honom något mer. Och här anser jag att 90%, jag kanske tar i lite, beror på vilket humör jag är på. Men jag tror att 90% av alla människor stannar här. Vid den här stunden, vi vågar inte ta nästa steg. Han är så nära, men ändå så långt borta. Man kan nästan säga att han kan lukta himlen. Han kan känna av evigheten, men han vågar inte fråga honom något mer. Han vågar inte ta nästa steg och lyssna. Jag är ärlig, och jag är alltid råärlig, men idag är extra råärlig när det är nytt år. Han går miste om evigheten på grund av att han inte vågade ta följande steg. Hans feghet övervann han han gick miste om. Så vitt vi vet när vi läser Bibeln, det kan ju hända att apostlärningarna var han en av de 10 000-tal som kom till tro. Men det säger inte texten något om. Och jag tänker så här, att vara nära målet, men ändå inte, måste vara bland det mest frustrerande som kan hända en människa. Och jag funderar själv lite i min ensamhet hur världen skulle se ut ifall vi troende inte gav upp för snabbt med våra böner. Och om fler människor skulle vågat ta steget fullt ut och gett sina liv till Jesus de gånger de var nära Guds rike. Hur är det med dig? Har Gud någon gång knackat på ditt hjärta? Du har känt att Gud är nära, men du har inte vågat ta steget. Eller vi som har kommit i tro, vi har haft någon gång den stunden, det valet framför oss, där vi har vågat ta steget ut och gett våra liv till Jesus. Men många av oss, vi är så nära, men ändå så långt borta. Vi ger upp, vi slutar be. Och så får vi inte det resultatet som Gud hade tänkt för oss. Och det finns i Bibeln ett antal historier om folk som har varit nära, men ändå inte tog sig över mållinjen. Tänk er när man sprungit, vi tar inte maraton, vi tar triathlon eller en ultramaraton. Det var ju någon förra året som hade sprungit ett maraton varje dag. Någonting för er att följa efter i år. Men tänk någon som springer maraton, Jonathan där bak. Och sen 10 meter före mål, så ger man upp, så får man hem. Och så frågar frun eller mannen eller syskon eller svärmor, hur gick målet? Och säger, nej men jag kom inte i mål. Jaha, när slutar du då? Jag 10 meter före målsnöret och jag ledde också. Och folk svarar på, är du dum i huvudet? Och ibland funderar jag om Herren på sin tron funderar att, men varför ger ni upp? Ni är så nära. Vi är så nära med våra böner, vi är så nära att lära känna Jesus, vi är så nära att omfamna frälsningen och få ta del av hela evigheten. Och så är vi upp 10 meter för målet. Du är inte långt ifrån Guds rike, men du vågar inte ta steget fullt ut. Och jag har 2 små enkla punkter idag. Första enkla punkten lyder, frälsningen, det kristna livet för dig, inte långt borta. Petrus i hans välkända pingstpredikan så uttrycker han sig så här, att löftet, alltså löftet om frälsningen, gäller vem? Er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som vår Herre, vår Gud kallar. Det finns alltså ett löfte som gäller precis var och en. Många är utvalda och teologiskt gräver man in i det många så kan man konstatera att det inte betyder det alla. Alla är kallade men få är utvalda. Det finns en händelse för Paulus när han är fängslad. Och så har de lite festusar och lite andra diskussioner där. Och så vädrar han till kung Agrippa. Och kung Agrippa med pompa ståt kommer till Paulus. Och de får det här ganska legendariska mötet. Där Paulus fånge jude men lärd sådan möter den överheten. Och så får de ett samtal där Paulus ganska offensivt som den här evangelist lågan innan honom. Det riktigt vaknar till liv. Och så säger han till Agrippa så här rakt på sak. Tror du på profeterna? Jag vet att du tror. Varav Agrippa svarar så här enligt levande Bibelns översättning. Då sa Agrippa till honom. Håller du på en stund till så kommer du att göra mig kristen också. Och jag tänker här någonstans står den här mäktige kungen. Inför ett val. Att nu ska han kunna omfamna livets mening. Och han lyssnar på Paulus som ganska frenetiskt bullrar honom med evangeliet. Han har haft någon sån kristen, sån jobbig kristen som slänger bibelord på dig. Alla pekar på mig. Nej, förlåt, jag menar. Har ni haft någon sån ibland som bara nästan provokativt kommer mot dig med jobbiga bibelverser? Som att ge tionde och att inte hoppa. Jag ska inte gå den där resan. Att inte göra det ena och det andra. Och Paulus hade en sån situation med kung Agrippa. Agrippa säger, håller du på en stund till så kommer du göra mig till kristen också. Och King James översättning tycker jag är ännu bättre. Att han säger, du har nästan övertalat mig att bli kristen. Ordagrant. Men nästan frälsar ingen människa på den här jorden, hör du. Du kan inte nästan vara kristen. En dag när vi står i Apostlagärningarna 17 inför Herren och ska dömas allihopa, så antingen är du dömd eller så är du frikänd. Du kan inte vara en fot kristen och andra foten Herman Hedning. Alltså antingen är du kristen eller så är du inte kristen. Och därför så är det så viktigt vad du gör för beslut när Herren knackar på dig, när du konfronteras med bibelorden. När du kämpar med synden som drar dig till Gehenna och ni vet det där. Vad gör du för beslut när anden knackar på ditt hjärtats dörr? Gör du som Agrippa, som kände på sig att någonting håller på att bubbla, det bubblar inom mig, känslan. Men så stänger han dörren. Gör som farao, när Mose kommer med de här olika prövningarna och plågorna, så står det att farao, han härdade sitt hjärta. Han stängde sitt hjärta. Han hade ju tiotalets möjligheter att omvända sig till Gud. När han såg de här miraklerna, de här plågorna, både grodor och blod och allt möjligt som hände där. Men varenda gång så stängde han sitt hjärta. Och det är extremt utmanande och viktigt för dig och mig ibland att reflektera. Vad gör du i den här kairos-momentet när Gud i hans mäktiga planering för ditt liv knackar på din dörr och frågar, vad gör du? Stänger du ditt hjärta? Eller öppnar du det så den heliga ande får komma över dig och ge dig kraft att bli hans vittnen i det här och i det där? För Agrippa var så nära, man stängde sitt hjärta. Och jag tänker själv på en del bekanta genom åren. Hur många av dem har gått miste om evigheten? Jag talar raka rör här idag. De gick miste om evigheten för de valde i sista stund att stänga sitt hjärta för evangeliet. Och finns det något mer förkrossande än då en människa som står strax utanför evighetens port men väljer att inte gå in genom den? Och det säger Jesus själv. Ingen kommer till fadern förutom vadå? Genom mig. Jag är porten, säger han också i samma kapitel. Det är Johannes 10 kanske. Jag. Så, och att stå där framför det 10 meter då för det man ska korsa mållinjen. Och så vänder man sig om. Och så går man tillbaka till världen. Jag tänker på den unge rike mannen. Som Jesus får kärlek till. Och säger han honom, enbart ett saknas dig. Enbart en sak saknas dig för att få tag på det eviga livet. Det var ju så konversationen börjar. Hur ska jag få evigt liv? Och sen ska han hålla buden och det lovan, det hade han hållit på med hela livet. Och säger Jesus, enbart ett saknas dig. Men det räcker med att ett saknas dig så att du går miste om evigheten. För den unge mannen hörde vad han skulle göra. Den är ena saken som skilde honom från mellan det eviga livet och evig förtappelse. Han sa, han gick bedrövad bort därifrån. Det räcker med en sak. Så du kan gå miste om det eviga livet. Därför är det så ytterst viktigt och centralt att när Gud knackar på din dörr, stäng den inte, utan låt honom få komma in och hålla måltid med dig. Som det står så vackert i Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3. Den unge mannen, han gick från dörren till evigheten, bort därifrån och tillbaka till världen. En världen som många gånger med sina skyltfönster står och frestar oss med löften om ett bättre liv. Vi har frosseriet, vi har alkoholen, vi har porren, vi har sexualiteten, vi har rikedomen. Allt så där och viftar åt och säger kom hit, lämna Jesus och kom dit istället. Och så tror man att Jesus ger mig ingenting jämfört med de här frestelserna i världen. Och någonstans är i bakhuvudet, när de här frestelserna kommer till dig, så borde du höra Jesu ord. Sök först mig, eller Gud och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Låt inte enbart en sak bidra till att du går miste om hela evigheten. Tänk att vi kan vara så nära himlen att du nästan kan lukta dess närvaro. En himmel utan sjukdom, utan plåga, utan synd. Om en evig gemenskap med den enda som ändå kan ge dig evig tillfredsställelse. Men säger du nej, för du är inte beredd att betala priset. Och vad är priset? Vi kommer in på det just. Vad tänker ändå? Jag var lite inne på det i min stora karriär som predikant i Trefaldighetskyrkan. Så jag är lite inne på det här på nyårsafton när jag hade förmånen att vara där. Så tänker jag på den situationen med de två kriminella på korset. När de båda följer med den här mobben som mobbar den lidande och döende Messias. Men efter ett tag så händer det något med den ena kriminella. Tungt belastade kriminella mannen vars liv har gått troligen från misär till misär. Han har gjort kanske fel val i tonåren. Han har kanske haft en mamma som försökte uppfostra honom i de judiska lagarna och sederna. Men någonting har gått snett att nu han där och korsfästes han också tillsammans med Jesus och en annan. Och efter han har hållit på att mobba Jesus en stund så inser han att det är någonting som inte stämmer på hans insida. Det är någonting som bultar. Något samvete, någonting som säger åt honom, gör någonting annat, gör någonting nytt. Och det som händer här enligt mig är något av det mest modiga vi kan läsa om i hela Bibeln. För han både slutar mobba och istället omvänder han sig till Jesus med en bön om hjälp. Har du någon gång som jag var en kort karriär mobbare? Jag har också varit mobbad, men jag har också varit mobbare innan jag blev kristen. Och bland det mer ödmjuka jag gjort efter jag blev kristen, det var att söka upp den jag hade mobbat och be om förlåtelse. Det kräver att anden gör någonting med en innan man tar ett sådant steg, kan jag på något sätt säga, av egen erfarenhet. Men den här som just håller på att dör och har mobbat Jesus, han ödmjukar sig den nivån att han ber om hjälp till Jesus. Och resultatet blir den enda omvändelsen på dödsbädden vi har faktiskt i hela Bibeln. Det finns inga andra än den här. Och då tänker jag tillbaka lite hur den här mannen vaknar på morgonen. Tänk att vakna upp. Det enda du vet ska hända idag efter några timmar där du ska korsfästas på ett kors. Så du vaknar på morgonen, solen ganska styr, angst och ångest. Och du ska gå dit via Dolorosa där, inte vet om han gick dit för det säger inte Bibeln någonting om. Men väl där bredvid Jesus så ska du korsfästas, den mest barbariska form av avrättningsmetoder. Så det du vet att du ska vakna upp och du ska dö. Men det oväntade händer ju att vid lunchtiden så omvänder han sig till Jesus. Vid middagstiden går han in i himlen. Från att vakna 12 timmar tidigare, enda du vet att när du vaknar att du kommer att dö idag. Vilken omvandling från det mörkaste av det mörka till att få stiga in tillsammans med Mose, Elia och alla de heliga legenderna i gamla förbundet. Får du gå in i himlen. Och det här är ju nåden i sitt absolut vackraste på något sätt manifest. Där du går från att vakna en morgon dödsdömd, döende. Du har förstört hela ditt liv. Så att få ett möte med Jesus som du tar tillvara på. Så att du sen när du somnar eller dör så går du in i himlen. Därför är det så viktigt att när Jesus knackar på din dörrs hjärta. Stäng den inte utan låt Herren omfamna dig, ta hand om dig och rädda dig. Idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Vi vet aldrig när vår chans är över. Bara för 2023 dog allt för många av mina vänner. 5 stycken under ett år. Alla av dem tycker jag orättvisa. Sett, inte fem, 4 förlåt. 4 av dem, inte 5. Vi vet aldrig när vår tid är kommen. Därför, kära vänner, när anden knackar på dig eller manar dig till omvändelse. Kanske du har hemlig synd som ingen vet om. Du kanske andra saker som på något sätt tar tag i dig. Som anden vill få bort från dig. Ta hand om det. Gör någonting åt det. För vi vet aldrig när vår dag är inne. När vår stund är kommen. Jesus sa, du är inte långt ifrån Guds rike till den skriftlärda. Och låt inte gå på det sättet att vi inte är långt från Guds rike. Vi väljer inte att gå in. Låt det inte vara som den andra mobbaren på korset bredvid. Han hade samma chans. Han var lika nära Jesus. Han hörde samma Jesu ord. Men han valde inte att omvända sig. Han valde inte att närma sig Jesus och ödmjuka sig. Utan han dog i sina synder och troligtvis vet vi var han idag finns. För det andra vill jag tala lite om bön nu när vi ska börja året med bön. Jag anser att du borde ha mer bönesvar i ditt liv än du har. Några år efter att själv hade kommit till tro hittade en 2-3 år gammal bönelista hemma i mitt gamla pojkrum i Sundom. Den var 1,5 sida lång. Hela 1,5 sida var fullt späckad med namn. 1,5 sida full, bara rabbla, massa namn som jag hade ropat ut inför Herren och bett för då i en par års tid. Och det uppmuntrade mig väldigt mycket och ödmjukade mig ganska mycket ännu mera när jag insåg att de flesta av de här människorna som hade bett för hade fått sina liv förvandlade. Inte för att jag hade bett, men för att anden hade gjort någonting med våra böner. Jag menar, det är större sannolikhet att vi får bönesvar om vi ber. En stor teologisk sanning som kommer här idag. Och jag tänker, om vi säger så här, att Gud hör bön. Den meningen hör vi oftast i våra sammanhang. Men jag undrar försiktigt, hur många bönesvar går vi miste om när vi inte ber med tillräcklig uthållighet? Men en del av oss ber en vecka så ger vi upp. Ja, men det kommer ingen bönesvar. Hör du, jag har bett för en av mina vänner bad för över 10 år varenda dag innan han kom till Gud. Vissa vänner ber för än idag, varje dag för. Lite sega bröder och systrar man runt omkring sig, märker jag. Men vi ger inte upp. För Bibeln talar väldigt mycket om den här uthålligheten vi behöver ha med bön. Lukas 18 som vi känner till. Där säger Jesus att de som ber till honom dag och natt ska få sin rätt. Det är ett intressant teologiskt perspektiv att Jesus säger få sin rätt och inte vad du vill. Har du någon gång bett en idiotisk bön? Det finns 3 ärliga pingstvänner här ikväll. Jag har bett väldigt många idiotiska böner, ska jag säga dig. C.S. Lewis säger God doesn't answer stupidity. Och jag tycker Gud svarar inte på våra dumheter. Så Jesus säger att om vi ber till honom dag och natt så ska vi få vår rätt. Vi ska inte få allting vi ber om. För hur ska den här världen se ut? Ni har väl sett Bruce Almighty. När alla bad om att få 7 rätt i lotto och fick de 3 cent per person. För alla bad samma bön. Men då vi ber och då du ber så sker Guds vilja med dig. Och ditt liv. En reflektion vi bör göra från uppenbarelseboken 5:8 som målar upp en sån här kryptisk situation med lite rökelse vid en altare där som svävar omkring. Och så står det att rökelsen vid Guds altare, alltså nu ska ni tänka till här. Vi talar om Guds eget altare. Alltså inte ett människoaltare som någon har byggt, utan vi talar om Guds eget altare. Alltså finns ingenting som är mer heligt än Guds eget altare. Och den röken som svävar på där vid Guds altare, så står det enligt Uppenbarelseboken 5:8, det är de heligas böner. Så när du håller på och ber för dina vänner och ovänner, så då stiger någonting upp från Guds eget altare. Antar ni tar till den stora djupa informationen att ni har glömt bort hur man sa halleluja. Men de heligas böner, det händer någonting i Guds egen närvaro när du ber. Och min lilla frustration ibland, att vi kristna, vi minimerar betydelsen av våra böner. Och vi på något sätt, vi ber Gud som haver barnen kär, ge mig en katt som liten är. Och så tänker vi att ingenting händer och så ger vi upp. Nej, när du ber på dina knän, för du ska be på dina knän, för Gud vill ha ödmjuka hjärtan. Så du börjar på dina knän och så ber du ut enligt Guds ord. Du ska inte titta på egen teologi när du ber, utan ta Guds ord och så ber du ut Guds sanningar. Då händer det någonting, det kommer rökelse upp vid Guds eget altare. Alltså, det händer någonting i närheten av Gud själv. Hänger ni med? Så när du ber ut, Jesus, jag ber för min vän som behöver bli kristen. Jag anser att varenda sund kristen människa bör ha minst en icke-kristen människa den ber för varje dag. Och så mycket skamsla blickar här idag. Men alltså, om inte du har det, men skaffa dig några icke-kristna vänner eller ovänner, eller googla fram någon och så börjar du be för den människan. För det händer någonting med dig, men framförallt händer det någonting för människan som du ber för. Vi ska inte minimera betydelsen av en kristen människas bön när den bedes med kraft. Som det står i den gamla översättningen. För min personliga erfarenhet och min lilla teologiska lärdom säger att bönerna gör mycket större skillnad än vi kan våga tro eller ens hoppas på. Ibland tror vi, jag trodde också det när jag var nyfrälst, var på ett Reinhard Bonnke-möte. Reinhard Bonnke var en Guds man som härjade på för 10-20 år sedan. Och jag hörde honom predika, så minns jag när jag var 19-20 år typ. Så minns jag när han bar, så tänkte jag, det är så där man måste be. Och det är bara han som kan be så att det ska hända saker och ting. Och så ibland kategoriserar vi att det finns några gudsmänniskornas böner, det då det händer saker. Och så minimerar vi vår egen tro på vad vi kan göra. Men det är ju det som ställer till det med ditt böneliv, att när du inte tror på dina böner så händer du ingenting. För det är tron som genererar bönesvaret genom dina böner. Därför är det bra att be ut Guds ord, för det talar automatiskt ut tro över de saker vi ber för. Jag tänker på någon av de mest häpnadsväckande mirakler och situationer man har varit med om, så har bönerna nog varit med på ett ganska stort hörn. Låt oss aldrig tappa tron på bönskraft. Nu skulle det vara ganska... Jag skulle vara tacksamt för Benjamin och Liv att komma hem nu från... När de är på väg till Stockholm på pastorsdag, jag ska dit själv imorgon. Att de ska komma hem och så de mötas av en församling där alla av oss här inne har fått tag på bönens trosgnista. Du vet att du vet att du vet att när du ber en bön, det börjar pyra på dig vid Guds altar. Det måste vara roligare att vara kristen om någonting händer, hör du? Ja, men jag har så mycket otro i mitt liv, men... Det är svårt att tro utan otro. De på något sätt har det spänningsfältet mot varandra. Men vi kan ju sträcka oss närmare honom som ger av sin heliga ande till alla som ber honom om det. Det finns en lite lustig... Jag kan nästan lova er att ni alla som sitter kring den här sektionen inte har läst den här bibelställelsen jättemånga gånger i andra kungaboken 13. Ursäkta, ni ser en massa hemliga bibelsprängda människor där. Men det finns en Elisa som möter en kung, Joash. Ni har hört om dem. Och Elias, den gamla ståtliga herremannen, profeten, han var Elias på något sätt lärjunge. Och Elisa var kanske den ganska prominenta gudsmannen. När Elisa dog, så när de begravde honom, så stängde de in en annan kropp på honom, så den andra döende mannen började leva och fick livet tillbaka. Det var en ganska gudsman av en sällsynt natur, Elisa. När Lisa möter på Joas så begär kungen hjälp av Herren via Joas. Eller via Lisa. Och Lisa svarar lite kryptiskt att han ska ta en hög pilar och slå på marken med dem. Jag minns när jag läste det första gången, jag var lite förvirrad som 18-åring. Vad betyder det här? Ska man ta en par hög med pilar så dundrar i marken på den? Och så gjorde kungen det 3 gånger. Och slutade han. Bara den åldrande döende profeten blev ursinnig på Joas. Och sa, varför slutar du? Varför slår du inte 5 eller 6 gånger? Nu kommer du bara få en liten seger. Skulle du ha slått 5 eller 6 gånger? Skulle du ha hållit ut? Skulle du inte ha gett upp? Skulle du ha fått en fullständig seger? Och jag tänker ibland, kära vänner, på oss, vi kristna, vi krigare, vi som ber. Hur många gånger slutar vi inte innan vi har fått den fullständiga segern som Herren genom sitt dyrbara blod gav möjligt för oss allihopa? Vi slår 3 gånger. Vi ber 3 dagar. Vi ber 3 år. När bönesvaret, segern, fanns riktigt bakom hörnet och väntade på dig. Vi slutar för snabbt och det bönesvar Gud har för oss blir om intet. Det kanske mest talande exemplet är från Daniels bok kapitel 10. När Daniel har bett och på där. För sitt folk och sin nation. Så kommer en ängel, ängel från Herren och säger så här till Daniel. Var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Vi slåss inte mot kött och blod. Det finns en andlig verklighet, det finns demoner, det finns fienden, det finns alla möjliga saker som flyrar på där i sfärerna. Och jag tänker ibland på den här sekvensen, vad skulle ha hänt om Daniel slutade be om 19 dagar eller 20 dagar? Och min lilla bön för den här församlingen och för dig och mig det här året, låt oss inte ge upp för vi ser ett genombrott. Vi har samtalat med nykristna vänner. Sluta inte förvånas att det nästan alltid tycks finnas en släkting som har varit kristen. En mormor som alltid har bett. En faster som bad. Eller en pappa som bad. Låt 25 vara ett år. Vi som församlingen är nära Guds rike och vi väljer att gå in. Och inte av rädsla stänga dörren in till Guds rike och evigheten och gå bort därifrån och gå miste om allt Gud hade för mig. Jag är tacksam att innan jag blev kristen hade en syster som bad för mig. Och jag tror också att mina föräldrar och min farmor bad säkert också för mig. Men jag hörde att min syster tog upp mig till förbön. Men för att mitt liv skulle förändras så behövde jag gensvara den kvällen då anden knackade på mitt hjärta. Jag behövde rusa, jag behövde gensvara och rusa fram och offentligt proklamera ut min tro till Jesus. Och det var där förändringen hände med mig. Och jag frågar dig idag, utmanar dig. Lova kommer just att sjunga en sång till dig och mig. Och ni kan komma upp och göra det klara. Jag utmanar dig om du känner att Herren är nära dig. Att Gud själv har sagt till dig, du är inte långt ifrån Guds rik. Idag frälsningens dag. Har du ett böneliv som har krackelerat? Har du ett så att ditt böneliv överhuvudtaget inte alls existerar? Det kanske bara är Sahara om kvällarna och det är torrt och det är jobbigt. Jag skulle vilja utmana dig allt åt 25 året då du börjar på nytt. För du är inte långt borta. För Gud kallar dig. Och anden utmanar dig på något sätt att din puls har lite stigit här när anden knackar på ditt hjärta. Du ska inte gå härifrån för du gensvarar inte till mig förstås utan till den helige ande. Vet ni när Mose fick sin kallelse? Egentligen när han föddes. Men han gensvarade den först när han var 80 år. Det är aldrig för sent att säga ja. Alltså, jag ska teologiskt förklara mig. Klart att det var då Guds tid för honom var inne. Det hade hänt en del i Mose liv. Men när han var 80 år, då kallade Gud honom. Och bekräftade det som han hade suttit ner och planerat under decennier tidigare. Och när Mose såg den brinnande busken, då gick han fram. Tog av sig skorna som ett sätt att ödmjuka sig. Eller Gud sa det till honom, ta av dig skorna för att stå på helig mark. Kanske dags för en del här inne att ta av sina skor idag. Komma till Gud och inte gå bort från honom. Jag bara känner det så starkt på min insida att det finns ganska många människor idag som borde göra upp med Herren själv. Jag kan inte ta det härifrån utan vi alla bara böjer våra huvuden och stänger våra ögon. Så kommer jag fråga dig om du finns här som behöver ge ditt liv till Jesus. Rakt på sak är idag. Och finns du här som behöver ge ditt liv till Jesus så bara sträcker upp din hand som ett tecken inför Herren och Herren ser dig och ingen annan ser dig förutom jag. Och Herren ser dina händer och det är flera som räcker upp sina händer inför Herren. Och då har du gensvara på det första kallet från Herren. Det andra är att du ska bekänna din tro offentligt. Och det är upp till dig nu vad du gör med gensvaret. När vi efter nattvarden kommer vi ha förbön. Då vill jag utmana dig. Jesus säger sitt ord. Om någon vill följa mig ska han varje dag ta på sitt kors, förneka sig själv och följa mig. Man ser också att de som inför människorna bekänner mig så ska jag bekänna inför Fadern. Att känner du, har du utmaning i ditt liv, du känner att du behöver hjälp med det här av Jesus. Så bekännelsen offentligt, det var det som förändrade mitt liv och det är det som kommer att förändra ditt liv också. Så jag kommer att be en frälsningsbön där vi alla är med. Men jag kommer också att utmana dig som räckte upp handen och behövde hjälp från Herren. Att komma hit fram sen efter nattvarden och bara be med någon av våra fantastiska förebedare. Så du blir fylld med den heliga ande. Av allt fint som har hänt mig i mitt liv så har hänt några bra saker. Första när jag blev frälst, gav mitt liv till Jesus. För det andra att jag lät döpa mig, begrava min gamla natur. Har du inte döpt dig efter ett litet liv till Jesus? Du ska begrava din gamla natur för det händer någonting med dig. Nu, det är på något sätt att den gamla Adam försvinner. Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Och det tredje fantastiskt som händer mig är att bli fylld med den heliga ande. Få kraft från ovan och inte gå i mänsklig styrka eller kraft utan gå fram med den heliga ande. Som vapen i sin hand har man den heliga ande. Och de tre sakerna är gåvor från himlen som Herren vill ge till alla som söker honom. Men nu ska vi be tillsammans. En gemensam frälsningsbön där vi alla hugger i. Så firar vi himlen tillsammans med oss. Men himlen kommer att fira ännu mer med dig när du kommer hit fram sen. Som en offentlig bekännelse på det beslut som du har tagit. Men vi ber. Jesus, jag kommer till dig. Tack Jesus att jag får komma till dig. Tack Jesus att du dog för mig. Tack Jesus att jag nu får syndernas förlåtelse. Tack Jesus att det gamla är förbi och något nytt kommer. Tack Jesus att jag är en ny skapelse i dig. Tack Jesus att du är min Herre, idag, imorgon och för evigt. I Jesu namn. Amen. Efter nattvarden ska vi också bjuda in alla ni som känner att ni ska få hjälp och acceleration i era ett böneliv, så ber vi också gärna för det. Så får du en riktigt härlig nystart. Och så sjunger Loa för oss och sen går vi in med Tanjas ledning i nattvarden.